A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt.
Hej, det här är Petter. Jag är hemma hos Fredrik Strage och jag är lite överrumplad, för jag trodde ju att Fredrik Strage bodde på Östermalm. Eller det gjorde han i alla fall sist när jag var hemma hos honom för att kolla hans skivsamling. Om han hade koll på hiphop så mycket som han sa där nere på G-klubben när jag rök på honom. Vi har en ganska lång och faktiskt ganska rolig historia, och de som har hört mig föreläsa vet ju att jag brukar ta upp den här Strage-historien faktiskt som ett bra exempel. Men sak samma, nu är jag i alla fall i en jättefin lägenhet i en annan del av stan. Och det som slår mig när jag kommer in här är att vi har liknande tendenser när det gäller att hamstra allt från vinylskivor till Drakar och Demoner liknande serietidningar, videofilmer, ja, bilder. Jag vet inte om Strages familj är lika... tycker att det är helt okej att man har så här mycket prylar, för att min fru tycker det är skitjobbigt att jag har så mycket grejer, så att jag försöker få hålla det på min kant helt enkelt. Men det är väldigt kul att vara här, det är väldigt fint, en fantastisk lägenhet måste jag säga.
Välkommen.
Tack. Här,
jag fick den här checken när jag var med i Breaking News här en veckan.
När Petter tar gatan in i källardest.
De hade en tävling, de har haft en tävling under hela hösten, och jag kom på delad första plats med Vanessa Falk.
Okej.
Vi skulle gissa vilka hiphoppiga ord som du hade använt för att beskriva olika sorters viner. Och vi hade fel om nästan allting, för orden de letade efter var inte så hiphoppiga. Eller jag tycker i alla fall inte att det är nödvändigtvis är hiphop att säga att något är nice 2018.
Nej.
Så jag gissade på att du hade sagt att något hade haft en mad fet bouquet eller någonting. Och sen, du hade jämfört, de undrade vilka två rappare har han jämfört de här vinerna med. Och jag gissade på, rätt svar skulle vara Tupac och Biggie. Jag gissade på Fat Joe och Jeru the Damager. Så jag fick fel på allting. Men vi hade rätt om att du och Alf Tumble, din vinpartner, satt på en skateboardramp och drack champagne.
Orangevin.
Orangevin, okej. Okay.
Men det tyder ju också på att du har du är liksom överkvalificerad för det där quizet. Det hör man ju på en gång. Att du tänkte för mycket liksom. Frågorna var, svaren var lite lättare.
Svaren var mycket simplare, ja. Jag trodde. Men i alla fall, vi fick då delat första pris den här, en check, en jättestor check på 400 kronor som man ska kunna lösa in på systemet. Men jag vet inte om det funkar. Kan du ge mig vin för 400 kronor istället?
Absolut, det är klart jag kan göra det. Det är grattis. Jag visste inte om att de har gjort det här. Jag har bara hört att de har gjort något, men jag har inte hunnit följa det överhuvudtaget. Men ja.
Jag tror det var en hyllning till din uppfinningsrikedom när det gäller att beskriva viner.
Jaha, okej. Okay. Ja, vad kul.
Men du är ut en vinbok i dagarna om Nebbiolo.
Den kommer i dagarna, precis, ja. Och
Nebbiolo, vad är det?
Det är en druva. Ja, den heter Nebbiolo, så funkar det. Och det var för att jag och Alf gjorde först en vinbok som heter Vin så funkar det, som bygger på de här gamla barnböckerna Så funkar det. Så funkar en dammsugare, så funkar en stereo, så funkar en skivspelare och så vidare och så vidare, en tunnelbana. Och så gjorde vi en bok där vi på något sätt försökte, som man säger, ta ner det på marknivå, inkludera och inte göra någon skolbok utav det. Och eftersom han och jag kommer båda från musik, han kommer från house och jag kommer från, alltså house, alltså
han verkligen house. Han är etablerad house DJ.
Ja, verkligen. Och jag kommer ju från hiphop, men vi har ju aldrig umgåtts för att vi har hållit på med två olika musikstilar. Men vi träffar varandra i vinvärlden. Och vad som också händer är att hans gamla house-studio rivs ut allt eftersom och blir till slut en vinkällare. Så alla alltså mixbord, allting åker ut. Så nu är det en vinkällare bara, som vi har tillsammans.
Jag läste förordet där du skriver om Nebbiolo och druvan. Då skriver du så här: precis som en druva odlas och hanteras växer vi upp med olika egenskaper. Jag vill tro att jag är en hyfsad person med någon sorts moralisk kompass i livet. Jag älskar min hemstad Stockholm, men kan ibland avsky den. Det finns ofta två sidor, och det är kanske just därför jag har fastnat för Nebbiolo. För är det något Nebbiolo har, så är det just olika sidor. Det är rätt fint, för det påminner lite om i Sideways när huvudpersonen beskriver Pinot Noir-druvan, att den måste hanteras varsamt, och man märker att egentligen pratar han om sig själv. Ja, att han identifierar sig med druvan, men du är Nebbiolo.
Ja, alltså. Druvan Nebbiolo är ju en komplex druva. Den är ju liksom, den blomstrar jättetidigt och skördas jättesent och kräver liksom svåra mikroklimat för att verkligen lyckas. Men det där är också att det där att jag har skrivit så är ju också taget lite ur en Tom Waits text.
Jaha.
Som heter San Diego Serenade. Där han liksom säger att jag reste aldrig till västkusten förrän jag insåg hur fint östkusten var. Förrän jag kom till västkusten. Det är ungefär som att jag älskar dig, jag insåg hur mycket jag älskar dig när jag lämnade dig. Det är just den där att man känner, alltså gräset känns ju alltid grönare på andra sidan. Men när du väl kommer dit så kommer du på att vänta nu, jag hade det ganska bra där jag var egentligen.
Syftar du på Stockholm nu alltså?
Ja, men jag tror att ibland så, jag har ju en sån här väldigt sån hatrelation till Stockholm. Jag kan ju känna efter en vecka så här, jag är färdig med Stockholm nu. Och sen så när jag kommer tillbaka hit så kan jag känna så här, wow.
Hur var det du rappade en gång? När Södermalm blev SoFo, jag stack från stan, bitch.
Ja, nej, inte bitch. Det säger inte jag. Men och det har jag faktiskt inte gjort mina raptexter. Det är någonting som jag står för. Men däremot så... Jag är ju en sån gammal gubbe, du vet. Det var i morse när jag var ute och vallade några polare. Vi var ute och gick en powerwalk. Bland annat Tony Solias och några. Så var ute och knallade. Det var skithärligt i morse. Och så gick vi in på Nytorget när det var helt tomt. Det var 6 på morgonen. Så nu ska vi in bakom fiendens linje. Det här är en no-go-to-zone, sa jag. Och det Nytorget är jag ju uppväxt på liksom. Men det är ju, jag tror också det där är att man är den där gamla gubben som inte gillar förändringar. Fast det måste man ju någonstans acceptera också. Så jag älskar ju Södermalm för vad det är idag också på många sätt. Men sen kan jag tycka att det finns mycket tragiskt i det också. Jag har liksom inga kompisar som bor kvar där. Jo, jag är en kompis.
Jag minns, Sleepy berättade en gång att du redan när du var 22-23 brukade skriva insändare i lokaltidningar.
Absolut.
Du tyckte att det var skräpigt på Nytorget.
Nej, inte skräpigt, men att någon parkbänk stod fel eller vet något sånt där, eller bofilsbåge. Ofta var det saker som jag blev hetsad av min pappa, för min pappa var arkitekt och var en sån här softtyckare som kunde sitta liksom i soffan och skrika och gorma om olika byggnader. Och då fick jag liksom, då blev jag rättshaveristen i hela, och så skrev jag. Och så liksom använde jag mig ju såklart utav hans termer. Så när jag skrev de här insändarna som 22-åring, 20-åring, så lät jag ju fett smart. Alltså, för att jag hade ju sån koll då på arkitekturen. Och det här är Bofils båge, din crashtent, den ska inte stå ner i en grop. Den ska ju stå uppe på en höjd och det, såna där saker. Men Patrik gör ju mycket narr av mig för det. Jag tycker att det är väldigt kul att jag har gjort det. Jag är ju väldigt stolt över de här insändarna. Precis som att jag deltog i en live en gång, jag är stolt över det. Ja, här kommer Linton Kwesi Johnson med en låt som heter Sonny's Letta.
Brixton Prison, Jeb Avenue, London Southwest to England. Dear Mama, good day. I hope that when these few lines reach you, they may find you in the best of health. Mama, I really don't know how to tell you this, 'cause I did make a solemn promise to take care of little Jim and try my best to look out for him. Mama, I really did try my best, but nonetheless, sorry if I tell you, sir, poor little Jim, get a rest. It was the middle of the rush hour.
Om man tittar på mig historiskt sett och hur jag kom in i musik och så visst, jag tror att kanske min första så här födelsedagsskiva när jag var liten var säkert någon gammal Beatles-skiva eller någonting sånt. Men mina så här, minnen av musik som jag verkligen fastnade på var självklart att jag kom in i hiphop och hela den biten liksom, runt 83-84 där någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror att det är många som inte vet om att jag, den stora liksom, grejen för mig var just faktiskt den här artisten. Eller dubbpoeten som man ska säga, Linton Kwesi Johnson. Som
Brittisk jamaikan.
Och jag fångades väldigt mycket ut av hans röst mellan liksom det här monotona. Också samma sorts röstläge som faktiskt rapparen Guru senare hade i Gangstar. Och jag älskade just att det var liksom inga melodier, utan det var den här beatet och så var det hans liksom bara prat. Och jag var för liten för att förstå vad de här texterna handlade om. Sen har jag ju i senare år när jag blivit äldre förstått att det här var en väldigt politisk person. Han hade extremt politiska texter. Och sen när jag liksom började lära mig de här texterna och förstå dem, så tycker jag att den här låten är så otroligt, otroligt fin. Det här brevet som skrivs och berättar om den här situationen för de här två unga männen som blir liksom...
Det är en man som sitter i fängelse, han skriver till sin mamma och berättar om hur hans kompis har blivit misshandlad av polisen, så han har dödat en polis och nu sitter han förmodligen på livstid.
Exakt. Jag vet inte, jag var tagen utav den, jag är fortfarande lika tagen av den när jag lyssnar på den här. Och den här artisten är nog den artisten som jag alltid tar upp när jag får frågan av så här, kan du spela någonting som har betytt mycket för dig? Då kommer jag alltid tillbaka till Linton Kwesi Johnson. Jag har hans logotyp tatuerad här på axeln, en man som går på en trappa. Oj. Så mycket har jag tyckt om honom, eller tycker om.
Det är en riktigt rå skildring av polisbrutalitet.
Ja, det är det. Och det är mycket som han skildrar som... handlar väldigt mycket om situationen i London och under tiden med Thatcher och Brixton. Och det där var nog det liksom största som gjorde mig intresserad av egentligen att rappa senare. På grund av att det var någon sorts... det var inte spoken word när det blir som spoken word. När spoken word blir... Spoken word kan ha en tendens att bli väldigt så här, överdramatiskt. Och du vet, man folk ska stå och skrika ut saker och ting. Men det här, väldigt vacker poesi bara.
På tal om brutalitet, jag insåg häromdagen att det är nästan exakt 20 år sedan vi bråkade på G-klubben, på dagen till och med. Det var i början av november 98.
Ja, det måste ha varit november någon gång. Ja.
Men jag hade sågat din skiva, du hoppade på mig och skrek, jag lyssnade på hiphop när du sög på din morsas tutta. Varpå jag då svarade, och det var korkad grej att säga, att jag är faktiskt 2 år äldre än du. Pettersson, det är snarare du som sög på din morsas tutta när jag lyssnade på Run DMC. Eller något.
Oavsett vad, så jag ska inte avbryta dig.
Men sen blåstes historien upp till att blodet hade sprutat ur G-klubben. Så.
Nej, men det var ju så här var det för det första. Jag var på G-klubben, du var på G-klubben. Det fanns 2 dansgolv, jag vill tillägga, jag var berusad. Jag var på undervåningen, du var säkert också berusad, men jag var nog mer berusad. Jag vet inte om jag var konflikträdd, men jag fick någon sorts nästan tunghäfta. Så jag liksom började stamma, minns jag, och att jag kunde knappt få ut vad jag ville säga. Men någonting väldigt naivt i form av att du har ingen koll på den här musiken. Och det man ska veta också, vid den tidpunkten i svensk hiphop så var ju vi var ju talibaner. Alltså vi var ju en sekt. Kom någon utifrån som vi inte hade riktigt koll på, så var det ju så att vi blev väldigt lättkränkta. Och när jag såg dig på ZTV när du satt i den här panelen med Henrik Schyfferts exfru och Drömhus Therese. Och då kommer jag ihåg att liksom, jag tittade på dig och jag tänkte så här, du är nere med oss, du fattar våran grej. Det var min första känsla. Och sen så när vi kom med den här första sågningen då på Tryck till, då var jag ju helt knäckt över det. Och sen så kom ju den här recensionen. Och där tror jag att... jag uppförde mig i alla fall extremt barnsligt och naivt. Men jag var också 24 år, eller 25. Så.
Jag skrev ju också sen det klassiska rimmet att Fredrik Strage inte vad som händer. Ta med det här till tranan så har den snart inga tänder. När du skrev julklappsrim för tidningen Café.
Aha, okay, ja, det har jag säkert gjort.
Men det här ledde ju sen till att jag skrev en text om dig för tidningen Bibel. Och sen till att jag skrev en bok döpt efter din första singel, Mikrofonkåt, som i alla fall gav mig en rejäl karriärskjuts. The ghetto will fellow the more. Oh my god, they speak
venomous on the boy. Oh my lord, my enemy is fear and I'm sure. Oh my god, they want the end of me cause I'm pure. Oh my lord,
och här kommer Nas med The Adam and Eve. Journey far, learn who you can be, but you can learn who you are when you around family. Chip off the shoulders of soldiers on a grizzle. My granddaddy Mac Little married Danny Little. They pass down wisdom, blessings were given. Pray my sins don't get passed to my children. I made a killing. I'm alive like the morning star. Called Jordans for the price on stocks of what the Hornets are. I need evaluations, I'm savvy y'all. Eating fagua and caviar. Listen.
Från albumet som Nas släppte i år, eller hur? Nasir.
Ja, med som är prodat utav Kanye West.
Jag måste tyvärr erkänna att jag är så trött på Kanye West.
Jag orkar inte prata om han är helt sallad. Jag orkar inte snacka om honom. Men eller vad vill du säga om honom?
Det här är briljant. Men jag har alltså inte lyssnat på skivan för att jag har varit så trött på Kanye West. Och då anser jag att Kanye West tre senaste skivor är... Alltså inte den som han släppte i år, men My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Jesus och Life of Pablo hör till de tre bästa album jag hört det här decenniet. Mm. Men jag är ändå så oerhört trött på honom. Ja. Sen hör jag det här och det låter fantastiskt.
Man vill ju typ att han bara ska sitta och hålla käften och vara i en studio och göra musik istället för att hålla på och uttala sig och så här. Men jag håller med. Jag brukar ju säga att han är liksom den nya Michael Jackson och då brukar folk skrika högt, vad menar du? Men tittar man på hans track record, nu börjar vi prata om Kanye West, det är inte det vi ska snacka om. Låten i alla fall, och just rapparen Nas, tycker jag, det här för mig, bara för att visa ett exempel på någonting som är nytt, relativt nytt i alla fall, att folk frågar mig så här, hur länge kan man rappa? Och jag säger, okej, hur länge kan Håkan Hellström sjunga? Eller hur länge kan Ulf Lundell hålla på liksom?
Han har i och för sig gjort sin avskedsturné nu, men, ja, men han verkar ha någonting på gång.
Ja,
det blir som Jerry Williams, du vet, som åkte ut efter avskedsturnén.
Man måste få lira
turnén. Ja.
Men saken är den i alla fall att jag tycker att så länge jag tycker att det är kul att göra musik så kan jag tänka mig fortsätta med musik. Och jag har ändå lovat mig själv att den dagen jag känner att jag inte gör det för att jag verkligen är passionerad i det, då har jag lovat mig själv att slänga in handduken för att liksom sluta. Men jag tycker också att det är intressant att rappare som jag satt upp till och ser upp till som idoler, och jag framhäver Nas som den största för mig, är intressant att höra han idag fortfarande. Nu i dagarna har han släppt en låt med Swiss Beat som heter Echo, och det ger mig också någon sorts hopp om så här, om du vill fortsätta hålla på med musik, du kan alltid skriva musik och grejer, för många av mina favoriter är fortfarande sjukt nice. Red Bordeaux, oh god. Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree. Yeah. Adam and Eve, Adam and Eve.
Du är den andra personen som är med i den här podcasten som faktiskt är med här på en bild på väggen bakom mig, inramat foto. Den första som var med i podcasten som var med
där
på väggen var Douglas McCarthy från Nitzreb. Men du är med där på en... Du står lutad mot en bil och jag sitter i bilen som tillhör Magnus Frykberg.
Så är det. Och
det här är på en strand på Lidingö.
Ja, och det här är...
Och du ser otroligt sur ut i din käftrock.
Jag ser ut som en langare liksom från 70-talet. Men...
Och jag ser ut som din kund, för jag sitter i bilen vid ratten och ser helt sonkad ut.
Ja, eller så ser vi ganska coola ut tillsammans egentligen, om jag hade suttit i bilen också. Men jag minns det här, för jag minns att det var någon chefredaktör som tyckte att hade en briljant idé av att liksom... Vi gör den här intervjun med Fredrik och Petter nu när det har coolat ner sig lite grann. Jag hade ett krav och det var att vi skulle göra den hemma hos dig. Och det tyckte jag var jävligt intressant, för jag ville ju kolla din skivsamling. För jag var ju fortfarande en hiphop-taliban. Vad som också skedde med det här var ju att någonstans i den här vevan så frågade jag dig om du vill vara med i den här videon.
Just det, till Saker och Ting.
Ja, och den vet jag att du var med i och det var jag väldigt glad över. Och vi gjorde ju en jättekul historia av det hela. Men... Jag vill minnas att du sa att du fick skit för det, för att du var med i videon. Eller att folk tyckte att det var så här fånigt eller vad det var.
Och jo, men tyckte väl att jag horade för ett skivbolag. Sen var jag med i ytterligare en video för 5 år sedan där jag la ut en Lady Lund-mördare för att skjuta dig.
Exakt, och det är så jävla bra. För att den grejen är nämligen så att i den här videon så För det första den videon som du är med. Jag tycker att det var extremt smart av dig och det blev en väldigt kul twist utav en för mig ganska jobbig historia. För att ge sig på en skribent på det sättet eller så som jag gjorde var ju helt fel och så kan man inte göra. Men det förstod jag ju direkt efter och sen så att det, vi ändå fick ihop det på det sättet. Sen när jag ibland pratar om att man kan göra en spin-offer så blev det ju som att när min video Pris på mitt huvud skulle komma ut, eller till låten Pris på mitt huvud, som ändå för mig är en ganska allvarlig text och handlar ändå om en utsatthet liksom. Men videon görs ju med en väldigt stor humor där karriären har gått skogen för mig, jag försöker sälja mina grammisar, jag har inga pengar, jag är skyldig någon jobbig snubbig pengar och jag måste låna pengar. Vem lånar jag pengar utav? Jo, min mamma. Och vem är min mamma 17 år senare?
Susanne Reuter, precis som i första videon.
Och vem är den stora farliga torpedskurken?
Ni.
Fredrik Strage, såklart. Som gör en svinhård vändning uppe på champagnebaren. Det står och vänder det om. Som någon sorts här, kingpin liksom.
En sak som jag minns så tydligt att du sa i slutet av 90-talet väldigt ofta var att du var tvungen att lyckas för det fanns ingen plan B. Det enda du kunde göra var att rappa. Så du var tvungen att vara rappare. För du var inte bra på något annat. Och nu man tittar 20 år senare på vad du håller på med, så du föreläser, du håller på med triathlon, du skriver böcker, du driver restauranger, du producerar viner, du sommelier.
Triathlon gör jag inte, swimrun.
Okej, okay, du simmar, men du är i alla fall extrem mångsysslare.
Ja, men jag tänkte på det där bara precis häromdagen, var det att jag tror att för mig har alltid att vara artist i ett jävla hokus pokus jobb. Så är det bara. Om man ska se på det i form av någon sorts trygghet eller någonting sånt. Man gör det för att man älskar det. Det är liksom där det kommer ifrån. Och jag tror att eftersom jag var så pass dålig i skolan så tror jag att alla de här andra grejerna som jag har dragit på mig och gjort efter är saker som jag gör för att bevisa för mig själv att jag faktiskt är duglig på någonting annat. Jag utbildar min socialpedagogiskt ungdomsarbete. Jag går en sommelierutbildning som egentligen rak
motsatsen. Vänta, är du utbildad socialpedagog?
Alltså jag har gått socialpedagogiskt ungdomsarbete på Tollare folkhögskola ett år.
Och gjorde, nyligen?
Nej, 2012. Och gjorde mitt fördjupningsarbete, handlar om den helande kraften att skriva. Och liksom, den var ju, kan man säga, grunden till boken som sen blev 16 rader.
Så du kan vicka på fritids när som helst om du, och du har...
Ja, jag kan ju jobba... Ja, absolut. Det kan jag. Inte fritids, men jag kan jobba på... Alltså jag har ju varit ute på massa olika hem och olika sammanhang. Så här. Och det är för att jag blev intresserad av det, för att jag hade kompisar som jobbade med ungdomsfrågor. Men vad jag försöker komma fram till här är att jag vill gärna visa för mig själv att jag klarar av att göra med alla de här olika sakerna. Därför, till exempel, jag har alltid varit intresserad av restaurang. Det är inte konstigt att jag driver ett hotell i Åre med några andra. Eller håller på med det här som jag gör i Hornstull. Liksom. Så att, och jag tror inte ens att det handlar inte ens om en ekonomi eller någon sorts tänk i de banorna. Utan det är mera, jag vill visa för mig själv att jag klarar av att göra de här sakerna. Men om någon frågar mig idag, vad gör du för någonting? Ja, då skulle jag säga att jag är textförfattare och artist.
Men just när det gäller ekonomi, jag minns så tydligt ögonblicket då jag började tänka att wow, skivförsäljningen kommer verkligen att utplånas. Det var när jag följde med dig på turné och efter en konsert så kommer fram en liten kille och vill att du ska signera hans ex av Bananrepubliken. Och du tar upp skivan och ska skriva din autograf och så märker du att färgerna på omslaget är så otroligt bleka. Och du
inser att
han har bränt en skiva och sen skrivit ut omslaget på en ganska dålig färgskrivare. Och du skäller ut honom efter noter och säger, men vad fan, du har kopierat min CD. Jag kämpar för att hiphop ska växa i Sverige, det vill väl du också? Han säger, ja, det vill jag. Okej, jag ger dig min autograf, men lova att du köper min nästa platta. Och han säger, ja, jag lovar. Du vet, han fattar inte alls vad han hade gjort för fel.
Nej.
Medan Sleeper, jag satt i bakgrunden och tänkte så här, fan vad punkigt ändå att lämna upp en.
Ja, det där hände ju flera gånger. Vid den tidpunkten så hände ju det några gånger. Och jag tror också, det var ju också det där att man kom in i slutet av liksom gåslevereran i skivbranschen. Du vet, när plastbiten fortfarande var en jädra succé liksom med CD-skivan. De tjänade ju så jävla mycket pengar på CD-skivan. Mycket mer än när de sålde vinyl. Så, och sen när det liksom bara går över till allt annat så hände ju en massa saker. You don't know me, bust me gun. You know what problems. See, you put up on a gun finger. Här kommer Preya, Bad Man Thing. Malaysian man a bad man. Carifan a man a bad man. You don't know.
Sometimes I hear the devil talking. I just pick up my chrome and then start sparking. But ain't nobody in the room with me. It's just my damn shadow. It fucking moves with me. I'm paranoid like I'm shooting up steroids. I'm sniffing coke with the beastie voice. What's today's mathematics? I'm an addict for footy automatics.
Vem är Preya?
Du, din rappare från Brooklyn är allt jag vet. Jag vet inte så mycket mer. Och varför jag spelar det här är för att jag bara vill visa någonstans av när det kommer ny hiphop idag som jag verkligen går igång på eller gillar, så är det det här stuket jag verkligen... Jag är liksom fast i den här stilen av rap också.
Jag älskar rappare som låter som om de har munnen full av potatismos.
Men det här är också, som Sleepy brukar säga, det här är också ett av skälen varför tjock rap är bättre.
Eller hur? Rappare alltså, ska ha seriösa viktproblem.
Ja, men, ja, det är alltså... För att Joe varit inte lika bra när han var smart. Och tjockrappare, de är grymma. Så är bara. Jag vet inte, det blir ibland som någon så här... när man hör så mycket som kommer... och det är väl också det som är glädjen och det är kanske lite jobbiga med hur musikbranschen ser ut idag. Med att vi... Förr i tiden så var det så att man sov utanför en studio typ och för att komma in i den här studion och få jobba, och så kostar det skitmycket. Och idag så gör du liksom en skiva hemma i garderoben med en dator. Det betyder också att det kommer väldigt mycket. Men ibland så liksom av all dussin som kommer så skiner igenom såna här saker. Och då blir man, mitt gamla hiphop-gubbi-hjärta börjar slå extra hårt. Och blir liksom, jag blir lite varm i hela kroppen och känner så här, wow, vilken låt, vilken rappare. Det är som små oaser i den här liksom öken av väldigt, väldigt mycket som kommer. Bell so hot that I can suntan Lucifer. Gun blam you and her. Where was you when the bloods ran Utica? Utica, 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 Utica.
Hello? Jackson here. Yeah, what? You found...
Första gången jag såg dig live så hade du den här låten som intro. Om jag inte minns jag.
Det här är alltså Noriega med Super Thug, producerad utav
Neptunes.
Hey yo, we light a candle, run laps around the English Channel. Neptunes, I got a cocker spaniel. We on the run now.
Sinnessjukt bra hiphop-låt. Och ja, den första Neptunes-hitten, den första Pharrell Williams-hitten egentligen.
Ja, och det är också en sån här historien bakom just den här refrängen som är så liksom klassisk. Nej, what? Det är liksom att Noriega står egentligen och bara håller på och värmer upp i båset inför sin vers. Och sen så var de bara, vänta nu, där har vi refrängen. Och så bara klipper de ut den och sätter upp refrängen. Liksom. Så
det blir, är det sant? Bra. Du visste inte?
Nej, så är det. Det var så det kom till. Liksom.
För annars är den här låten också känd för att det är en av de mest obegripliga raderna.
Cocky Spaniel.
Ja, det här. Ayo, we light a candle, run laps around the English Channel. Neptunes, I got a Cocker Spaniel. Alltså han tänder ett ljus, simmar längre i den engelska kanalen och han äger en Cocker Spaniel. Bara, WTF.
Men han Noriega, som också är en har varit så här jätteidol för mig. För att jag gillade just den här råa stilen. Och så, det var liksom lite så som det var. Men han... Jag tror han gjorde någon förklaring på det här, men jag tyvärr minns jag inte exakt vad det var.
Förklara det.
Ja, men han hade en ganska bra förklaring liksom, men jag tror att mycket av det här har med någon sorts liksom, det är någon street slang liksom.
För droger.
Ja, som, men alltså, alltihopa liksom, English Channel kan vara någonting i New York och i Queens och Cox Spaniel är väl något uttryck för någonting liksom så här. Och det är sjukt internt. Väldigt, väldigt internt. Don't talk too much, dog down entertainment. You know we touch, all our whips got navigation. Why your whips is just guard pacing? Is you knowing what you're facing?
Många av mina favoritrappare, när jag läser om dem, eller när jag har läst om dem, så ofta känt mig så här ordentligt jämfört med dem. För att deras liv är så mycket kaos. Ja, men som DMX eller Chief Keef eller vem det nu är. De grips alltid av polisen och det är alltid total misär. Men Och när jag lyssnar på dem så känner jag mig liksom jämförelsevis väldigt ordentlig. Med dig så är det precis tvärtom. Om jag går ut på Instagram någon morgon och så ser jag att du har sprungit 2 mil klockan 6 på morgonen i minusgrader och dragit igång 2 nya företag, så känner jag mig så här slapp och slö och oföretagsam jämfört med dig, för att du är...
Fast jag vet ju hur du...
Det känns alltid som jo, du är uppe med tuppen.
Fast jag vet ju hur du funkar. Du är ju så här, du... När det gäller, speciellt när det gäller rappare, så gillar ju, du gillar ju rappare som är helt knappa i huvudet liksom. Så här old dirty bastard typer som är, det är ju det du går igång på. Jag är ju totalt antitesen till det egentligen, för att jag är så här, du vet, fembarns pappa. Nu har vi mer en häst i familjen. Ja, men du vet så här.
Har ni en häst i familjen?
Ja, men nu liksom, har vi i år en häst.
Ni tyckte inte att 5 barn var tillräckligt mycket att jobba med?
Nej, men det,
här,
det står för min fru. Det här står för min fru. Ja. Men vad jag menar är att jag blir så rumsren för dig. Så att det, därför tror jag liksom att jag är... Och när jag gör alla de här grejerna, jag vet inte varför du känner så. Men jag vet ju hur du är när det gäller rappare eller artister. Du går ju igång på det där. Du tycker att det är jävligt spännande. Det är ju något närkittlande med det. Eller hur?
Absolut, fast i ditt fall så är det så långt åt andra hållet att det blir intressant av det skälet. Jag minns en grej som Sleepy berättade i mitten av 00-talet. Att han hade suttit med dig och Mickey från Spotrun och så pratat. Och Mickey från Spotrun, alltså rappare från Malmö.
Ja, Mickey.
Han berättade att han hade varit bakis någon dag och så bestämde sig för att gå på bio. Han går och ser Harry Potter och han somnar på bion. Han somnar under Harry Potter, vaknar när filmen är slut. Och när du hör den här historien, så du blir så chockad av att han har slösat bort en eftermiddag. Du säger, om ni ser att jag gör något sånt här, så vill jag att ni stoppar mig. Annars blir nästa grej att jag hoppar från Västerbron. Och Sleepy tolkade det som att det här var höjden av dekadens för dig. Att det var att slöa bort en eftermiddag, det fanns bara inte på kartan.
Nej, jag minns att jag sa det här.
Ingen är så lite slacker.
Nej, jag minns att jag sa det här någon gång. Och det var, men jag tror inte ens att det var så att han var bakis. Jag tror bara att han gick på bio liksom mitt på dagen och somnade. Och jag bara, herregud. För mig var det så sjukt. När jag slog igenom i början 98 där, så jag märkte ju också att det var ingen riktigt på skivbolaget som trodde på det vi höll på med. Eller jag höll på med. Så därför fick jag något kontrollbehov av att ta kontroll över situationen. Därför ringde jag upp till alla skivbutiker, frågan om de hade skivorna, ringde till DJs, Mickeys DJ eller producent som han har Spotrun som är Mo. Han berättade att första gången han mötte mig, det var när jag ringde honom en tidig morgon och han ligger i liksom Skåne och svarar i telefon och bara, hej, det är Petter, hör min skiva, 8 på morgonen. Du vet, han bara, what? så att liksom, det där är någon sorts, det är liksom inbyggt i min drivkraft. Och när jag pratar om de här åren som var tuffa för mig runt 2003, 4, 5, 6, den här incidenten vi pratade om med Det går bra nu och artikeln och alltihopa, då, det någonstans gjorde också mig ännu mer att så här, jag har varit där nere, jag vill aldrig mer dit igen, därför kommer jag jobba arslet av mig ännu mer för att liksom inte hamna där, och det tror jag också har gjort att jag har haft svårt att liksom bara, jag kan inte gå på bio och somna mitt på en dag, det liksom funkar inte för mig.
Jag läste senaste numret av King Size när du berättade om en annan grej som, för när rappare på 90-talet i alla fall, när de blev signade av ett skivbolag, då skulle det vara champagne och limousin. Det var självklart. Ja. Doggy blev sur när han inte fick champagne på Warner när The Latin Kings skrev kontrakt. Men i alla fall, när du fick kontrakt med BMG så tackade du nej när de ville boka taxi åt dig när du skulle till intervjuer. För du visste att de här taxiresorna skulle dras av från PR-budgeten till slut.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så du gick till alla intervjuer?
Stämmer, exakt. Och det gjorde jag. Jag tog bort, jag är så fortfarande, men då var jag väldigt mycket när jag gjorde mitt sjätte sinne. Jag gjorde alla intervjuer för mitt sjätte sinne som var liksom runt hela stan och det skulle fotas höger och vänster. Och det var Sveriges Radio, gick jag ju liksom, jag har säkert gått till Sydafrika och tillbaka i metrar mot Sveriges Radio och Söderman. Och det var för att jag inte ville att det skulle gå kostnader för jag ville göra en till skiva. Jag var så otroligt liksom sugen på att få göra en till skiva efter Mitt sjätte sinne. Vilket också gjorde att jag var den mest trådsmala människan under den perioden. För att jag powerwalkade säkert en 40 000 steg om dagen. Liksom.
Var det du rappade om med Allt rörs av?
Jag kommer inte ens ihåg den låten.
All lyx drogs av i slutändan. Ni får betala för
det. Men det var ju också när jag kollade på någon royaltyavräkning efter Mitt sjätte sinne och insåg att okej, det här kommer bli svårt att leva på. Så jag måste liksom hitta andra vägar och jobba vidare och kunna, om jag vill fortsätta hålla på med den här musiken. Annars får jag gå tillbaka till konsthistoria och bli museiguide liksom. Och det hade varit fett också i och för sig.
Du måste lyssna lite på en artist som betydde väldigt mycket för dig i början.
Ayo
med bajtare. Hans sätt att rappa, minns jag, att både du och Ken och flera andra pratade mycket om hur ni hämtade rätt mycket idéer från hans sätt att göra rap på svenska. Ni blev väldigt inspirerade av det.
Jag var inspirerad av honom dels för att jag jobbade också som, ska man säga, praktikant slash städare i Breaking Bread-studion ute i Finnboda Varv.
Gordon Cyrus skivbolag.
Exakt.
Breaking Bread.
Ja, och egentligen gjorde demos ihop med Ayo, och jag gjorde också en jädra massa kaffelatte till honom. Men jag har alltid tyckt om Ayo väldigt mycket och alltid varit ett stort fan av hans liksom den musiken som han gjorde. Och framförallt så tyckte jag om hans sätt att skriva punchlines, för han kunde liksom slänga sig med extremt svenska uttryck och få det att låta jävligt coolt. Som att det här är inget saft och bull, det här är inget saft och bullar, kunde han säga. Och det lät ändå jävligt coolt med Ayo.
Och han låg sen på Bananrepubliken, ditt skivbolag. Men jag minns det var mycket prat med det andra albumet som jag hörde ett snack om att ni pressade 5000 ex av Ayos andra album som låg på BMG-kontoret och aldrig släpptes på grund av en konflikt. Den skivan finns inte här på Spotify.
Alltså, jag vet inte, jag kan inte alla turer. Men för det första var det inte jag som signade Ayo, utan det var ju Peter Swartling som gjorde det. Men sen när Peter Swartling drog från BMG så blev det ungefär som att Ayo var kvar där. Och då hamnade han liksom på mitt bord eftersom jag hade dragit igång den här labeln. Och det var jag och Pivi som jobbade med hiphop. Och sen så tror jag det var så att managementet som han var höll på med ville bort från BMG. Och där någonstans så hade den där skivan klar, inspelad och pressad, men släpptes aldrig. Men den finns.
Med hitlåten Det spökar.
Det spökar och en massa andra intressanta låtar. Bajtare, små från mig, för min grej är tajtare. Bajtare, små från mig, jag svärde, jag fightare. Bajtare, små från mig, för min grej är najsare. Bajtare, det jag gör, för alla är och bajsare.
Jag såg om ett par av dina videor där Susanne Reuter spelar din mamma som skjutsar runt dig i en gammal Volvo. Hon är väldigt rolig när hon gör din mamma.
Susanne Reuter är fantastisk.
Ja. Och din mamma skjutsar ju runt dig på riktigt i en gammal Volvo när du släppte första skivan, så att du skulle kunna lämna dina...
Ja, mamma fyllde ju på skivbutiker med skivor när det liksom inte fanns. Jag litade ju inte på att distributionen funkade heller på BMG, så jag var ju ute och liksom såg till att vi öste på där.
Du verkar ha fått en enorm uppbackning från dina föräldrar. Hur hanterar du att båda två gick ju bort ganska nära en på varandra för några år sedan?
Alltså jag hade framförallt en uppbackning från min mamma, men många... Eller folk som har pratat med mig och mina föräldrar brukar ju säga så här, de börjar tro att min pappa var väldigt frånvarande. Min pappa var aldrig frånvarande och jag har aldrig varit bitter på honom över någonting, utan han var fantastisk, men han var inte den där som skjutsade mig till en fotbollsplan eller pushade mig eller några sådana saker. Däremot så var min mamma var ju på mig, hjälpte till extremt mycket.
Du rappade om din mamma på senaste skivan i en låt som heter Grammis, där du berättar att hon så gärna ville gå på Grammisgalan när du var nominerad första gången och du trodde att du var chanslös. Så du lät henne inte komma dit. Och sen fick du ändå 3 grammisar. Och din mamma blev... Ni hade ett av era få riktiga gräl på grund av det här.
Ja, så här är det. Jag hade ju aldrig... Jag har ju liksom aldrig riktigt bråkat med min mamma egentligen. Jag har gjort det Egentligen har jag gjort det två gånger. Och det där var den ena gången. Den andra gången var när jag skulle styra upp hennes ekonomi. Då var hon helt tokig på mig för att hon tyckte att jag omyndigförklarade henne. Men då hade hon också liksom så mycket skit hos kronofogden. Så det var helt, det gick inte liksom. Men då var hon, det var också på senare, de senaste åren innan hon gick bort liksom. Men då gick det också upp för mig och min syrra att min mamma hade väldigt dålig koll på ekonomin och var liksom lite av shoppaholic kan man väl säga också. Men det här bråket på Grammisgalan var ju också att, alltså när de ringde från skivbolaget till mig och sa att jag var Grammis nominerad så gick inte jag igång så mycket som man kanske skulle gå igång som artist. Jag tror jag att det handlade väldigt mycket om att jag inte förstod vad det var för någonting riktigt. För det var ingenting jag hade kollat på riktigt på innan. Det var ingenting som jag liksom, det kändes som att det här var en grej som Lisa Nilsson vann eller Tommy Körberg eller någon sån där artist som var en liksom stor etablerad svensk Eric Guide typ något sånt. Men så gick jag på den här Grammisgalan och jag, det var så mycket som hände. Det var ju, det var bara helt plötsligt var man inne i en bransch som man inte hade varit med om tidigare. Helt plötsligt fick man se Carola i verkligheten. Shit, hon var ganska kort. Det är såna här saker. Alltså, ja men det. Och jag tog inte med min mamma på det. För det var liksom bara så här, jag ville hålla min familj borta. Det var en sorts integritet i det här.
Precis, du mörker ju ditt efternamn också under de första åren.
Ja, men det var för att vi hade en knasboll som var hemma och knackade på våran dörr. Som var skitjobbig mot mina föräldrar. Och då ville inte jag heller gå ut med mitt efternamn. Så jag körde alltid Petter. Och så frågade någon efternamn och så sa jag Alexis. För det var mitt andra namn. Men saken är den i alla fall att min mamma kommer hem till mig och är superupprörd och besviken och ledsen och visar en ganska kall sida som jag aldrig har sett tidigare. Och min liksom reaktion på det där blev att jag blev arg tillbaka och för att jag kände liksom noll förståelse från hennes sida och att jag gjorde det där för att skydda henne och inte för att liksom på något vis hålla henne utanför egentligen. Det var inte det det handlade om. Det var bara att jag vet inte, jag bara ville inte att hon skulle vara där för att det var min privata del och jag vill inte ha min privata del där.
Jag intervjuade henne en gång och hon berättade om när du var 7 år gammal och hade bestämt för att du skulle spela fiol. Hon sa att hon var så himla stolt när hon cyklade till kommunala musikhögskolan för att hämta en fiol i en fiolväska. Och så cyklade hon hem med den och hon hoppades att alla som såg henne skulle se vilken begåvad son hon hade som skulle spela fiol. Hon var så stolt över det. Och sen ett halvår senare så hade du, ja, fiolen var inte riktigt din grej. Så hon fick cykla tillbaka med den. Men
Fredrik, jag gick på en lektion. En fiollektion gick jag på. Men min mamma sa också samtidigt till mig när jag sa att jag ville spela instrument, sa hon att vi är omusikaliska i den här familjen. Vi är inte, vi ska hålla på, vi är konstnärliga, sa hon. Vi är inte musikaliska. Och jag ville ju spela något tufft, typ trummor eller gitarr eller någonting sånt. Inte jävla fiol liksom. Och det, det där är liksom den lilla historien jag har bakom mig med musik och instrument egentligen innan allt det här brakade loss.
Hon sa också så här om ditt tidiga konstintresse. Petter tecknade hemskt mycket. Varje kväll när han var liten kom han och hämtade papper. Pappa är ju arkitekt så det fanns alltid papper och pennor överallt. Och så tog han alltid ett stort ark och satte sig och tecknade. Och det var gubbar och det var krig och det var pang och det var smock och det var tjoff. Och jag kände att där får han ut någonting. Det var liksom en terapi. Han gick igenom dagen, vad som hade hänt. Jag har inte analyserat det vidare. Petters vänner kallar mig inte Gittan utan Git Down. Jag fattar inte vad det betyder. Det är väl rapspråk.
Ja.
Väldigt gullig mamma.
Ja. Och det här är inte för att jag ska göra reklam för en krog som jag jobbar med som heter Fröken Vandal. Men nu har vi i dagarna har vi dragit upp en ny rätt på menyn som heter Git Downs vinvänliga pasta. Som är en hyllning till min mamma. Här kommer Lizzie Mercer, The Clue, med Zulu Rock. Et je marchais dans la rue un soir, pas pour traire. Seul à seul, je comptais mes pas pour me rassurer. Tout en fumant dans le noir, un écho à jouer. Les yeux chasses, le temps qui pressait la caravane passe. Je pensais au sommeil pour demeurer éveillé. Mais au carrefour, soudain, je les ai entreaperçus. Jag kan inte franska, så du kommer att säga, vad heter låten?
Den heter Med Usom Pasili Gazelle, men vart har gazellerna tagit vägen?
Ja. Med Usom Pasili Gazelle.
jag är helt paff att du gillar Lisa Mercier de Clou.
Nej, men det här är ju också uppsidan.
Hon är en ganska obskyr artist för mig också, men hon är förknippad med en postpunkrörelse som kallades för No Wave i New York.
Och, inte New Wave,
nej,
utan No Wave
var som en nihilistisk anti-musik. Och kvinnan som uppfann den senare mer eller mindre hette Lydia Lunch. Hon satt i fåtöljen som du sitter i just nu för ganska precis ett år sedan. Hon var med här i podcasten. Och hon brukade uppträda med Lizzie Mercier de Clou. De var kompisar tills Lizzie dog i cancer för 10 år sedan ungefär. Okay. Men vad är du för relation till henne?
Det här är ju också uppsidan av att man har två saker. Man har ett Sonos-system hemma som är ganska lätt för mig att liksom spela musik i. Och jag lyssnar på musik idag liksom ofta via musiklister. För det är så, vet, det är också den stora skillnaden med när man växte upp. Att man var ju tvungen att söka populärkultur genom att gå ut och handla skivor i olika skivbutiker. Åka till olika städer och köpa skivor. Idag så upptäcker man dem via spellister. Och jag har också en kompis som heter Patrik, DJ Sleepy, som är jävligt duktig på att göra spellister. Och även Alf Tumle. Så det här är en låt som har dykt upp i en sån här spellista som jag bara, oj, det här är svinbra. Och sen när jag börjar läsa på lite grann om den här artisten så slår det mig att det finns många så här connecting-grejer som jag gillar med att all den här eran som är från New York med Patti Smith och allt det där. Det finns många connect som jag upptäcker att jag tycker om. Och det här har också gjort att jag har alltid varit väldigt, väldigt öppen för musik från andra delar av världen. Ofta Afrika, ofta Frankrike. Fransk musik är väldigt, väldigt bra. Även Italien också. Men idag så har jag ett sånt otroligt behov av att upptäcka såna här grejer som jag kanske missade när jag var helt liksom begravd i bara rap och hiphop. Så för mig är det liksom, det är någonting relativt nytt, men någonting som jag tycker är så himla, himla bra.
Hur är det med Ken Ring som du var så nära i många år? Jag minns, vi två tillsammans åkte...
Lämna det helt och hållet. Vi pratar inte om det.
Han är fortfarande ingen som du kan ta
in?
Nej,
men vi är på olika plan bara, så är det.
Och
det
kommer... För ibland är det så att när jag tittar på er utifrån så det är klart att din karriär går bättre, men ni har båda gett er in i restaurangbranschen, han driver en kafékedja, ni är båda fembarnsfäder och ni är båda på någon sorts position av åldermän inom svensk hiphop.
Ja.
Men ni har ingen kontakt alls?
Nej.
On my feet, but you be caught up in the web. X-Files.
Vi går vidare med en ung rappare. Kanske Sveriges mest framgångsrika rappare internationellt just nu, Yung Lean.
I be draped in Burberry, late nights like the cemetery, walking dead look like for Freddy, cherry color painted Chevy, draped in blood, not super scary, got magic like I'm Harry, dark magician, you a fairy, hummer, yellow birds like Larry, I go too far like Jim Carrey, kill them, it was necessary, I don't wanna get too heavy. Have a one night, but you wanna marry. I'm off some shrooms in a place where you cannot be. Three jellyfish in a dungeon where reptiles be. I feel you love and I see it inside of me. Value your friendship, we drink till it's oversea. I got that laser, it's shooting right out of me. Red lava, red fish, red tablets, all growing free. You imbeciles try to be, but you cannot be. My money was small, but I made it grow rapidly, rapidly. Spiders
on my feet. Yung Lean är uppväxt på Södermalm, precis som du. Och han
har förmodligen gått till Sofiaskolan också, vad jag vet. Eller jag har hört i alla fall.
Han är ju den svenska rappare sen, jag vet inte, Leila Kay eller Nanny Cherry som har fått mest uppmärksamhet utomlands. Och för mig, jag gillar det här väldigt, väldigt mycket i teorin. Jag har fortfarande svårt att, för jag är fortfarande så programmerad av liksom 90-tals hiphopen och det ideal inom rap som fanns då, att man skulle betona orden på ett väldigt hårt funkigt sätt, att det här slöa liksom tandläkarbedövade låter ganska vrickat för mig, samtidigt som jag är fascinerad, jag lyssnar jättemycket på det, men det är ju den här typen av hiphop som har erövrat världen. Det är ju den här typen av hiphop som är världens största musikstil. Det är inte artister som låter som Jay-Z utan...
eller som Preya.
Precis, eller som Preya. Det är liksom old school.
Nej,
men vad lyssnar du på, någon sorts liksom cloud rap eller mumble rap?
Min son
eller
älskar det här. Han tycker det är jättebra. Och jag fick ju en fråga om det där med mumble rap också. Jag tycker bara det som är fascinerande med hiphop är ju att det är som en sån här bakterie som förökar sig hela tiden och bara växer vidare. Och den nya stilen, det är ju deras förbannade plikt och uppgift att säga fuck you till oss gamla gubbar. För det var ju precis så vi tänkte också när vi kom med våra grejer. Visst har vi alltid haft en jättestor respekt till liksom det gamla och arvet av var liksom hiphop kommer ifrån. Men det är ju så den här kulturen har gått från att vara en subkultur till att bli liksom världens största populärkultur. När det gäller just fallet Yung Lean, jag är ganska dåligt påläst när det gäller just Yung Lean, men jag är fascinerad över det. Och ska man prata om den rappare som är störst från Sverige, så måste det ju vara han. Det kan inte vara någon annan jag kan tänka mig som har gjort liknande. Liksom. Han turnerar väl hela världen runt. Men ett av skälen varför jag gick över och började rappa på svenska från engelska var för att jag lät i uttalet lite så som Yung Lean. Alltså jag hade en engelska som var en svengelska. Men det han har lyckats göra är att göra det helt accepterat att vara så. Det kan jag beundra honom för. Det kan jag tycka är en cool grej. Att han faktiskt bara skiter i det.
Ja, men det är nästan för som att han har gjort hiphop-motsvarigheten till det som typ The Knife och Broder Daniel gjorde med engelska inom pop och rock.
Alltså, ja, för de sjöng lite så också.
De hade ett jättespejsat uttal på engelska. Det lät nästan som de... Du vet, medvetet var dåliga.
När vi sprang i våran lilla... När du och jag träffades på G-klubben, alltså när vi var de här små hiphop-talibanerna, då skulle du ju låta som Method Man. Och gjorde du inte det så blev du liksom utskrattad. Jag var ju känd i liksom när jag var 16-17 år för att rappa med svängens dåligt jävla uttal. Alltså fruktansvärt dåligt uttal hade jag.
Men hur lät det när du pratade engelska?
Inte så bra heller.
För det märkliga här med Yung Lean är att hans engelska när han pratar är nästan alldeles perfekt.
Förmodligen.
Ja, och jag hörde även att det kommer en amerikansk dokumentär om Broder Daniel nu. De håller på att crowdfunda den. Ja. Jag såg trailern när Henrik Berggren och Broder Daniel pratar engelska. Och inser att hans engelska är liksom helt outstanding. Ja. Han pratar nästan perfekt engelska. Och han har alltid, och jag du vet, nästan drivit med det, att han har så här svajigt uttal. Men det är ett sätt att vara original också.
Det är precis vad det handlar om. Jag tror att i Yung Leans fall så måste det handla också om att han kommer i en rätt tidpunkt där det är accepterat att göra sin egen väg på det sättet.
Sen är det så, hela den scenen är så otroligt nihilistisk. Att du vet, rapparna, det är bara ansiktstatueringar och väldigt, väldigt starka opiater, och de dör hela tiden.
Ja, det är lite tragiskt.
Det är klart att det är tragiskt. Samtidigt är det så att det blir en sån råhet över hela scenen. Att det,
ja, som du, Fredrik Sager, går igång på. Du tycker att det där är så spännande så att det kittlar i magen på dig varje gång du tänker på det.
Jag börjar dregla när jag pratar om det.
Exakt. Jag vill spela upp två låtar liksom ihop eller efter varandra som är...
Du kör en kort snutt av varje då, eller?
Ja, en kort snutt av varje, men de är väldigt olika. Och det bygger lite på min barndom. Jag reste ju aldrig utomlands egentligen riktigt när jag var liten. Jag flög flygplan först när jag var 17 år. Och jag gjorde två bilresor till Italien med mina föräldrar. Och fastnade ändå i någonting som jag fick med mig liksom musikaliskt. Och den ena grejen här är ju... det här klassiska liksom Italio-disco. Och på tal om dålig engelska så ska man ju lyssna lite på den här sångtexten. Happy Children heter låten.
Och vad heter artisten?
P. Lion heter artisten. Och sen är det ju en filmmusiksnutt som kommer från den bästa filmen som jag vet, som heter Amacord, som är gjord av Federico Fellini. Och kompositören heter, tror jag, Nino Rota kanske.
Så om vi lyssnar på de här musikstyckena nu tätt in på varandra, så får vi en bra bild av en bilsemester med familjen Askergren i Italien,
ja,
i början av 80-talet.
Och liksom det jag gick igång på som liten, jag bara älskade. Always the world in the paraplydrinkar och liksom frukost.
Skrivit den musiken. Han är väl mest känd för Gudfadern soundtracket.
Ja, det är sant. Ja, det har han ju också.
Men han har skrivit musik till nästan alla Fellini-filmer.
Ja, men om man söker på Nino Rota kan man hitta fantastiska liksom, kompositioner av gamla italienska filmer och sånt som han har skrivit till. Amacord handlar ju om hans, eller Federico Fellinis uppväxt i Rimini. Och jag var ju i ett ställe som heter Copra Marittima som låg nedanför Rimini och Ancona när jag var på somrarna. Och en liknande liksom kuststad. Och jag hade vänner där. Jag var där ganska länge på sommaren, de två resorna. Och liksom lärde mig inte prata italienska, men jag lärde mig väldigt mycket då av språket. Och på något sätt alltid varit, haft en extremt stor förkärlek till Italien. Så har det alltid varit.
Och det var under Italodiscons storhetstid.
Ja, det också. Liksom, min första flickvän var italiensk. Italienska. Och det var ju det här, man stod i någon spelhall med någon liksom turkos tröja på sig och liksom knallgula kinaskor och hörde den här disco, Italo-discon i bakgrunden. Jag tycker det är, jag gillar ju den sortens låtar, Scotch Disco Band och allt vad det är.
Jag älskar den obegripliga poesin i låtarna också, för deras engelska är så pass kass att det blir magi.
Fast melodierna är väldigt starka.
Melodierna alltså, är klockrena. En av de roligaste festivaler jag har gått på i hela mitt liv var Stockholm Italo Disco Party som arrangerades på Nalen för ett par år sedan. De bokade Scotch och Fancy kom dit. Han var inte från Italien visserligen, men han gjorde Italo Disco. Fancy kommer dit och beter sig som om han är Michael Jackson.
Ja, de är stora liksom.
Han tar aldrig av sig sina solbrillor. Utan han går runt och är
men vem gud. Men vem skulle du säga blir störst i den här genren?
Den Italo-artist som jag gillar mest är Dan Harrow. Dan Harrow.
Dan Harrow.
Dan Harrow gjorde en låt som heter Catch the Fox.
Och han menar du på den största utifrån?
Ja, jag tycker att han var tyngst just eftersom han tillbringade så mycket tid i solariet att han överhuvudtaget aldrig gick in i en inspelningsstudio. Utan han pressade i solariet hela 80-talet. Och sjunger inte på några av låtarna.
Nej.
Men han hade den perfekta Italo-solbrännan. Den här
en helt annan.
Vet du vad, vi måste lyssna på Catch the Fox bara lite.
Ja, okej, kör. Fredrik, jag har två saker. För det här bär ju, Italodiscon bar mig in i en annan sak som jag har fastnat väldigt mycket för också. Kan du ta fram en låt som heter, med Jan Hammar, som heter Candy. Miami Vice, Candy. Det här var ju liksom när man gick till skolan. Man såg att det fanns några i skolan som var lite äldre. De kom ju med såna här liksom pastellfärgade kavajer liksom, och såg ut som Crockett och Tubbs i Miami Vice.
Jag älskar Miami Vice.
Ja, jag älskar ju fortfarande det, och jag tittar ju på dem ibland av så här nostalgi själv, för jag tycker att det är roligt. Och
när jag DJ brukar alltid spela Crockett's theme.
Ja, men det är grymt att du gör. Fortsätt gärna med det. Och jag var i Miami förra året, och då var det också en ganska sjuk upplevelse att komma till det där stället och se alla de här Art Deco-husen och hela den. Det känns som att man slungades in i den där eran på något vis.
Jag var med dig en gång i Åre när vi skulle åka off-pist, och jag blev hängande ut för ett stup. Du räddade mig sen, men du sa att bara du böjer knäna och liksom pressar framåt så är det lugnt. Jag for som en vanta, blev hängande över det stupet.
Fan, jag åkte skidor
ihop. Jo, men du lyckades fiska upp mig. Din fru Michaela var med också. Ja. Jag minns det så tydligt, för vi åkte upp och sen hon ska åka ner för berget. Och hon kör alltså snabbare än jag någonsin sett någon skidåkare åka. Det är bara som... Så var hon borta. Och sen när vi kom ner så säger hon... Jag tar det lite lugnt nu, för jag är gravid i 6:e månaden.
Ja, så var det säkert. Du, jag tänkte på en grej. Jag sitter och tittar här på det grejer som du har i ditt rum här. Så ser jag att du har gamla kassettband här. Och så ser jag att det står Smiths och så står det Morrissey där. Och då tänkte jag så här... Har Kanye West blivit... hiphopens svar på Morrissey?
Han är på väg att bli det i alla fall. Morrissey fick ställa in...
Han är väl ganska sallad också?
Morrissey fick ställa in konserter nu under sommaren för att på grund av bristande biljettförsäljning. Jag tror att Morrisseys fans är mer känsliga än Kanye Wests fans. Mm. För många Kanye-fans tycker bara att han är en skön snubbe. Morrisseys fans är ofta åt vänsterhållet och... så extremt besvikna och upprörda.
Mm.
För Morrissey har ändå gått längre också än vad Kanye West har gjort. Morrissey har uppmanat sina fans att rösta på ett fascistiskt parti. Mm. Även om hur mycket man än ogillar Donald Trump, så det går inte att säga att republikanerna är fascister. Men de här Britain First, som alltså startat av folk som hoppade av UKIP, UKIP tycker att de är fascister. De tycker Morrissey att man ska rösta på.
Mm.
Och det hänger ju inte ens ihop med honom i övrigt, för han är den mest anti-auktoritära artisten man kan tänka sig egentligen. Men han är sallad i huvudet, som du
någonting
säger.
Har hänt. Ja.
Dock, det där är inte mina kassetter, de här tre Morrissey-kassetterna. Det är den svenska dubbproducenten Andreas Tilliander som glömde dem här en gång.
Wow. Så då borde han komma och hämta dem.
Han ska snart få dem tillbaka.
Det som jag tycker är kul med musik, och det som jag också tycker är kul med vin, och därför jag kan se likheterna, är att man upptäcker, precis som man upptäcker producenter i vinvärlden och olika vinstilar, så upptäcker man ju olika musikstilar, och det finns liksom likheter där när man grottar ner sig i det där och verkligen börjar liksom söka sig fram. Och jag har en kompis som heter I&I som är en jävligt duktig radiohost och spelar sjukt mycket bra musik i radio. Jag brukar lyssna på hans program. Och han har introducerat mig för mycket bra musik, men framförallt så fick han in mig på jazz. Och jag snöar in hårt på det nu på sista tiden. Och eftersom jag bor på två adresser, och jag bor i Åre och jag bor i Stockholm, och ibland på kvällarna när jag har suttit själv, så har jag liksom snöat in på den här musiken. Och för mig är det väldigt så visuellt att det är regnklädda gator, det är kvällar, det är nätter, det är liksom någon sorts ensamhet. Men jag älskar den här låten så sjukt mycket, och den går väl varm hemma hos mig. Den heter Alabama med John Coltrane.
John Coltrane, medan du spelar den här så passar jag på att lägga in en Nordic Spirit True White, en tobaksfri nikoprilla. Snusar du?
Nej, jag har gjort, men jag gör faktiskt inte.
Okay,
men det ska bli en ära att få se hur din överläpp nu sväller upp. Och åker upp. Och den, oj, den är stor som en medicinboll. Jävlar i mig.
Thank you.
Fredrik, jag måste tacka för att jag fick komma hit. Det var kul att du ville ha mig hit. Jag ska nu till studion och göra klart den absolut sista låten för 2018. Och som kommer till den sista skivan som kommer 2018.
Lycka till med den. Underbart att ha dig här. Tack.
Tack.
Jag målar bilden. Passera gamla kvarter, inget är så lik. Men när natten faller på, jag känner samma musik som när jag gick där förr i tiden, börjar hjärtat pulsera.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Producent var Daniel Bäckström och Petter var hemma hos Drage.
M60-jackan på för vinden är iskall. Regnet faller på med mikroklimat, det är ingen skillnad idag. Mina minnen är kvar, jag har färdats om Odysseus och jag brinner mentalt. Och ingen ser mig där jag går bakom dimmade glas. Jag målar bilder under ytan som en tunnelbanevagn med en graffmålning på medan nattmånen står. Jag målar bilder aerosolsträckt lagt mina spår. Hårda kontraster där från svartvita år. Inget är för alltid men det känns som det. För det startar som en tanke i mitt hemkvarter. Jag målar bilder alltid penseln med. Ta det tillbaks för det så känslan är. Inget är för alltid men det känns som det. För det startar som en tanke i mitt hemkvarter. Jag målar bilder alltid penseln med. Ta det tillbaks för det så.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.